kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Här i bibeltimman får du lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaringarna är över Matteus evangeliet och vi har kommit till del 37.
Låt oss be. Herre, tack för att du har låtit skriva ner din förkunnelse och din undervisning genom dina apostlar. Vi ber att vi genom dem ska kunna komma tillbaka till dig och höra din egen röst. Försöka förstå vad du ville ha sagt till oss. Och ännu mer, Herre, vill jag få del av himmelrikets krafter. Att du själv blev verksam ibland oss. Herre, vi tackar dig för allt det som du redan har gjort och för att vi inte behöver tvivla på din goda vilja. Vi ber att den här stunden skulle få vara en del av det som du gör i våra liv. Och vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Ja, välkomna till Andreas kapellet och kvällens bibelförklaring. Vi håller på i Matteus evangeliets 13:e kapitel. Och där finns då 7 stycken liknelser som handlar om himmelriket. Och bara för att göra en kort sammanfattning utav det vi har talat om hittills, nämligen här, varför talar Jesus i liknelser överhuvudtaget? För det var 3 skäl som jag angav och som jag gärna vill ha med igen. Det första skälet till att Jesus talar i liknelser, det är att han har, när han har verkat ibland judarna och särskilt i förhållande till de skriftlärde, så har han varit ganska tydlig. Jag tänker då på hans förkunnelse i bergspredikan. Och han har varit ganska tydlig med hur han har lagt ut gamla testamentets skrifter. Och hur han har förklarat dem. Han har sagt att ni har hört att det är sagt till de gamla si och si och så. Men jag säger er. Så att han har spelat med väldigt öppna kort i förhållande till de skriftlärde. Och de har icke tagit emot vare sig det han har sagt eller hans egen Jesu Kristi egen person. Och då verkar det som att Jesus, för att använda en biblisk bild, skuddar stoftet utav sig och ger sig ut till folk i allmänhet och ger sig ut till hedningarna. Och när han kommer till dem så talar han i liknelser för det enkla folket. Och då förstår vi på en gång då att han gör det därför att det ska vara enklare för dem att förstå. Han talar till exempel om såningsmannen som sådde. Han talar om fisknoten i havet. Bilder som de alla kände igen. Och som de säkert förstod omedelbart. Eller nästintill omedelbart i alla fall vad han menade. Sen att de inte förstod höjden och bredden och längden och djupet är en annan sak. Och att man kan tränga ner i himmelrikets hemligheter och förstå det mer och mer. Det är en annan sak. Men man uppfattade sannolikt poängen. Och det var väldigt enkelt. Så det var första skälet till att han gick över till liknelser. För samtidigt så ställde han ju de skriftlärde offside. Kunde de inte förstå honom eller ta emot honom när han talade relativt öppet utifrån gamla testamentets skrifter. Så kunde de ju ännu mindre förstå honom nu när han talade i de här bilderna. Det andra skälet till att Jesus använde liknelser. Liknelser som också kan parabolä på grekiska, som också kan man översättas med gåta. Det var att liknelserna blev ett instrument för det nya paradigmet. Alltså de blev ett instrument för att förmedla uppenbarelsen. Det som finns i himmelriket, det är oåtkomligt för oss. Men Jesus förmedlar det till oss människor i liknelser som gåtor för att vi liksom ska tänka efter. Och gåtan får oss att fundera, vad kan det här betyda? Och så börjar vi tänka och kanske indirekt också till och med bedja om att få förståelsen. Och just genom den akten så får man faktiskt också förståelsen. För den som ber om att få förstå får förståelse. Den som söker att finna förståelse finner förståelse. Så att det är ett väldigt bra sätt för Jesus att aktivera mottagaren. Så att mottagaren öppnar sig för och söker vad han faktiskt vill ha sagt. Så det är det andra skälet till att han talar i liknelser. Och det tredje skälet det är att himmelrikets hemligheter kan djupast sett bara förstås inifrån. Vi talade om det förra gången att de skriftlärde då som framförallt får stå som prototyp för de här som inte, för de obotfärdiga, de ville ju inte förstå. Alltså man ville inte leva i omvändelse. Man ville betrakta det som Jesus sa och bedöma det som Jesus sa utifrån. Men himmelrikets hemligheter kan bara förstås inifrån. Alltså man måste själv bli en lärjunge i himmelriket för att kunna upptäcka mer och mer vad vi har satts in i när vi har satts in i gemenskapen med Gud. När vi har kommit in under Jesu Kristi ok och när vi börjar lära av honom. Så därför blir liknelserna ställer så att säga alla obotfärdiga offside, och de blir pinsamt medvetna om att de är offside och att de inte begriper vad Jesus talar om. Medan däremot alla enkla människor som vill lära av Jesus också kommer att lära mer och mer allt eftersom efterföljelsen fortgår. Så de tre skälen kan vara bra att ha med sig. Sen så är det då sju liknelser, och vi talade om den första liknelsen förra gången om såningsmannen. Och då kom vi fram till att liknelsen om såningsmannen, den handlar om hur Gud vill att alla människor ska komma till tro. Och därför sår han himmelrikets förkunnelse överallt. Precis som såningsmannen gör. Såningsmannen, han vill ha en rik skörd, och därför så sår han överallt, också bland törnen och tistlar. Också på den upptrampade vägen. För han räknar med att också där kan det bli skörd. Gud vill att alla människor ska komma till tro. Och därför får evangeliet förkunnas i alla sammanhang. Också där det kan verka alldeles omöjligt. Den här Joakim Jeremias som jag hänvisar till. En av de här banbrytande exegeterna. Han är banbrytande på så sätt att han försökte genom ta sig igenom kyrkohistorien, ta sig igenom alla utläggningar och tolkningar och allegorier för att försöka hitta den ursprungliga betydelsen i liknelsen. Det var hans radikala. Det var radikalt på så sätt att han då bortsåg ifrån hela kyrkans tradition och gick tillbaka till den palestinska, till den judiska vardagen och hur det kunde ha varit på den tiden. Han menar att alla Jesu liknelser kan så att säga sorteras in i olika underavdelningar. Och jag tänkte jag skulle gå igenom det sedan när jag repeterar hela det här kapitlet. Men en av de här underavdelningarna, det är de liknelser, där kan man samla de liknelser som handlar om den stora tillförsikten. Den stora tillförsikten. Och den här första liknelsen om hur Gud sår sitt evangelium bland alla och överallt sorterar under den där underrubriken den stora tillförsikten. Alltså vi ska ha en stor tillförsikt till att Gud kommer att nå fram till alla. Vi ska lita på att Gud når fram även där det verkar finnas motstånd eller där man inte vill lyssna eller där man diskuterar sönder och så vidare. Vi ska ha stor tillförsikt på evangeliets, på förkunnelsens kraft. Det kommer att växa upp till en rik skörd. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Det är så att säga poängen med den liknelsen. Sen så handlar vi också med själva uttolkningen av liknelsen. För den kommer ju lite senare i det 13:e kapitlet. Nämligen i verserna 18 till och med 23. Och då tog vi ju inte udden av det som jag precis nyss har sagt. Men däremot så förlängde vi så att säga förståelsen utav den här liknelsen. Och vi sa att det som står i utläggningen i verserna 18 till och med 23. Det ska förstås i ljuset utav att Gud vill att alla människor ska komma till tro. Det här med att vissa människor har sina liv fyllda med törnen och tistlar, och vissa människor är som upptrampade stigar i sina hjärtan. Det är ju en, så att säga, en allegorisk tolkning som ligger i förlängningen. Men den första poängen är att han sår överallt. Sen har det då i förlängningen blivit att, vad då överallt? Vad är det för något, som har tittat närmare på det? På samma sätt är det med den här liknelsen om ogräset som vi nu ska titta på. Vi läste den förra gången, alltså verserna 24 till och med 30. Och jag ska kanske säga det som så då, att den här Joakim Jeremias, han sorterar in den liknelsen under en annan huvudrubrik som han kallar för fulländningen. Han menar att den här liknelsen om vetet och ogräset, den handlar om fulländningen, om hur allting ska fulländas. Och jag tror att det är riktigt att göra på det sättet. Och då ska vi läsa den här liknelsen i det ljuset, det vill säga att när fulländningen kommer, när himmelriket förmedlas, himmelriket är fulländare, när Guds herravälde bryter in, då uppstår ett särskiljande. Därför då måste ju människor ta till sig evangeliet eller visa bort det. Jag vet att vi ska komma tillbaka till det alldeles strax, va? Men att den här liknelsen då kan läggas ut kanske på lite olika sätt. Och att det är vanligt att man förlägger det här särskiljandet som det handlar om, när ogräset ska rensas bort ifrån vetet, det förlägger man till domens dag. Alltså till den yttersta dagen. Men då, i sådana fall, så har ju inte liknelsen särskilt mycket att säga oss här och nu. Utan då ligger ju hela liknelsens poäng på yttersta dagen. Jag tror att det i och för sig är riktigt. Det är bara det att den yttersta dagen, den bryter ju in här och nu. Genom att det som ska ske på den yttersta dagen, fulländningen som ska äga rum en gång, det är ju det som förmedlas genom evangeliets förkunnelse redan här och nu. Det är därför det blir så att när Guds rike kommer genom Jesus Kristus till oss, så kommer människor att vara för honom eller emot honom. Det vill säga, särskiljandet äger rum redan här i tiden. Den här liknelsen handlar om himmelriket. Och den lär oss att när himmelriket förmedlas, när himmelriket sprider sig ibland oss idag, så sker ett särskiljande. Eller rättare sagt, då påbörjas ett särskiljande som sedan ska fulländas när den sista dagen kommer. Det finns alltså i det här, man ska alltså läsa det där som står i vers 24. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker, och så vidare. Du ska alltså inte läsa det som att himmelriket är likt en man. Du ska läsa det hela liknelsen. Alltså, himmelriket är som när en man, och så vidare. Hela alltihopa, ända till och med liknelsens slut. Hela innehållet alltså. Och då måste vi fråga oss, vad är poängen med hela den här berättelsen? Jo, det är att det kommer till ett slut, det kommer till en fulländning. Precis det som jag sa alltså. Och det som har hänt här nu, jag kanske ska ge en förutsättning till förresten innan jag ger några detaljer där i liknelsen. Och det är den förutsättningen att åkern som det talas om här, det är världen. Ni kan se den. Nu ska vi inte föregripa det som står i vers 38. Alltså när Jesus själv förklarar den här liknelsen. Men där ser ni att åken är världen, säger Jesus. Och så är det redan i liknelsens första skede. Och då är alltså bilddelen i liknelsen, i den här liknelsen, och det är förresten på samma sätt med den sjunde liknelsen som finns i vers 47. Där är samma förutsättning. Förutsättningen är den att i den här världen existerar både det goda och det onda sida vid sida. I den här världen så växer både vetet och ogräset tillsammans. I den här världen, så här, i havet, finns det både ätliga fiskar och oätliga fiskar. Det är så att säga förutsättningen. Det har inte ägt rum något särskiljande, utan så är det i den här världen. Men det är blandat. Jag tog med mig en bok. Jag gick omslaget sönder här, så jag kan lika gärna plocka av det. Den heter Ordet och orterna. Är skriven av en som heter Johannes Jelinek. Det måste ha kommit ut för många år sedan, den där boken. Jag kan se här. Jag har köpt den på antikvariat. Den är, ja, inte så länge sedan, 1967 kom den ut. Och här finns då alla kyrkoårets söndagar, och sen så är det då kommentarer till varje söndag. Och just på femte söndagen efter trettonde dagen, när den här liknelsen finns som text, så skriver han så fint, tycker jag, eller så informativt kanske jag ska säga, om ogräset. Så jag tog med boken, så ska ni få höra. Floran i det heliga landet är mycket rik. En forskare har år 1933 under 3 månader kunnat samla 5700 herbarieväxter tillhörande 2000 arter. Kan man åstadkomma bevattning så blir grönskan överväldigande, och efter regntiden är landet på många sträckor som en djup och mjuk matta av blommor. Bland vetet som odlas mest står emellertid ogräset, rikligt och av alla arter. Där finns törnen, tistlar och nässlor, valmo och gladiolus och ett antal andra ogräsarter. De är oftast vackra, lätta att se och lätta att rensa bort. Kvinnornas arbete, innan vetet har gått i ax. Men det finns också ett slags ogräs som liknar vetet och som har varit en plåga för lantbrukaren i Palestina i alla tider, nämligen Lolium temulentum. Det är svårt att skilja från vetet. Svårt att skilja från vetet växer detta ogräs upp tillsammans med den ädla säden. Men loliumfrukterna innehåller ett farligt gift. Alltså här finns ett ogräs som när det börjar växa ser precis likadant ut som vetet. Bara det att det är giftigt. Farligt att äta, med andra ord. De här växer nu tillsammans, och det står till och med i liknelsen att en ovän har sått in det här i världen eller i åken. Och då så säger tjänarna här i vers 27. De undrar då var ogräset har kommit ifrån, och de ställer frågan i vers 28. Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Och då svarar Herren i vers 29. Nej, om ni rensar bort ogräset, det vill säga det ogräset. De rensade säkert bort ogräs i omgångar, men just det här som inte går att särskilja från vetet ska de inte rensa bort, för då kan ni på samma gång rycka upp vetet. Det verkar alltså som att det här rajgräset, som det kallas också på svenska, att rajgräsets rötter har vävts samman med vetets rötter. Och därför, om man rycker upp det, så kan man rycka upp vetet också. Och så säger Herren, låt det växa tillsammans fram till skördens tid. Och då menar Jeremias att Herren här säger på det sättet då, att bonden lät det växa tillsammans var av omsorg emot vetet. Ni kan ju rycka upp vetet. Och så menar han att det här är liknelsens första poäng. Guds omsorg om sina barn i den här världen. Gud vill att vi, hans barn i den här världen, ska växa upp till mognad. Så att vi kan samlas i lador fullmognade. Inte att vi ska ryckas upp i förväg. Därför så blir det liknelsens bipoäng för oss allihopa då, att vi ska vara tålmodiga när vi ser att det goda och det onda är blandat i den här världen. Och vi ska inte ängslas för att det kan vara så, till och med långt in i kristna sammanhang, att det finns så att säga, olika sorters människor. Det ligger i Guds händer. Och det blir ett särskiljande så småningom. Omsorgen om oss och att vi ska visa tålamod. Sen finns det en, jag tror ju att det här hör till bilddelen, men det kan man i och för sig diskutera. Nämligen det som står i vers 30. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. När jag säger att det hör till bilddelen, så menar jag att det hör till hela berättelsen. Det finns där för att omvälva själva poängen, men det är inte poängen. Men det vill säga att det skulle inte ha någon betydelse i sak att det står så. När det är sagt så ska man ändå säga att förmodligen gick det till så här. Det här har jag inte riktigt fått klart för mig. Jag har försökt att studera det, men det verkar som att när skördetiden är inne, då har alltså vetet kommit upp och gått i ax. Och rajgräset har vuxit upp. Det verkar då som om att man kunde fånga alltihop och så skära av alltihop på en gång. Och ändå, jag vet inte om det beror på att vetet är längre än rajgräset, hålla i vetet och så skaka rajgräset till marken. Förstår ni vad jag menar? Så att det faller ifrån och så behålla vetet. Det är min bild av det när jag har försökt att läsa det. Om någon kan hjälpa mig med det, så är jag bara tacksam. Och så gjorde man som så att när det här då föll till marken, så samlade man ihop, och då la man ju en viss möda på det också. Man lät alltså inte bara ligga, utan man samlade ihop det som det står här och band det i knippen. Och så använde man det till att elda. Och det där arbetet var inte onödigt, eftersom det var ont om bränsle i det skogfattiga Israel på den här tiden. Så man samlade ihop det helt enkelt och använde det som bränsle. Det kom till nytta det också, med andra ord. Det om själva bilden. När det här är sagt, då ska jag ge er en pusselbit ovanpå det här. Och det är det att den exegeten som jag har följt när det gäller det mesta här, som jag har prövat mig emot, han heter Fornberg, Tord Fornberg. Han menar att den här liknelsen är en tvåtoppig liknelse. Det vill säga att det faktiskt finns två poänger i den här liknelsen. Där då själva särskiljandet, den yttersta domen här, är den andra poängen. Han är helt med på noterna på det första, som handlar om att Gud låter vetet mogna. Han vill att det växer till mognad. Det är huvudpoängen den med på. Men han säger att det finns också en poäng, en andra poäng, som handlar här då om själva särskiljandet, det vill säga om Guds dom. Och han hänvisar ju då till bilder i Gamla testamentets skrifter, till exempel Jesaja 17 vers 5 eller Jeremia kapitel 51 och vers 33. Eller för all del, som vi tidigare har haft i Matteus evangeliet kapitel 3 vers 12. Ni vet där Johannes döparen talar om honom som ska komma och som använder sig av kaskoven och skiljer vetet eller kornen ifrån, vetekornen ifrån agnarna, och så bränner man upp det. Alltså bilden utav skörden var ju välkänd för judarna vid den här tiden. Och bilden utav skörden som en bild på Guds dom den yttersta dagen var också känd. Och därför så menar Fornberg att det finns ju med i den här liknelsen. Det är alltså plötsligt inte bara en bilddel, utan det är också en poäng, en sakdel i det hela. Det finns på andra ställen också där det talas om den yttersta domen som en skörd. När det är sagt, hörni, så kanske det är lika bra att vi tar vers 36-43 också. För när vi ändå har den tråden, då är jag medveten om att jag hoppar över två liknelser, men vi ska backa sedan igen. Men om du då läser i vers 36 så står det på följande sätt: sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: förklara för oss liknelsen om ogräset i åken. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglarna. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron att höra med. Här ser vi ju ganska tydligt att Matteus erinrar sig en utläggning utav Jesus, eller att det fanns en utläggning som svarar emot det som jag sa var den andra poängen. Det vill säga en utvidgning utav den ursprungliga poängen. Och det är väl kanske inte så konstigt att det blev på det sättet. Så var det ju med den här första liknelsen också, att den växte så att säga när man började tolka den. Och så har det blivit med den här andra också. Det är ju till och med så att Jesus här i sin förklaring har gått ifrån en strikt liknelse, och utläggningen nu en hel allegori. Den som sår den goda säden svarar mot människosonen. Åken svarar mot världen. Den goda säden svarar mot rikets barn. Ogräset svarar mot det ondas barn. Fienden svarar mot djävulen. Skördetiden är alltså vid världens slut. Skördefolket är änglarna. Det är inte en poäng längre, det är en allegori. Där varje detalj står för ett andligt innehåll. Och det var ju så de första kristna kom att lägga ut praktiskt taget alla liknelser. Och det är det som har följt med genom historien. Och därför som det inte bara blir allegorier, utan det blir både den ena och den andra tolkningen. Och man vet inte vilken som är rätt eller riktig. Eller det är flera som är rätta och riktiga. Så hela berättelsen har här blivit ett andligt skeende. Och varför inte? Det tjänstgör samtidigt som en sorts sammanfattning utav allt det som Matteus har skrivit. Alltså Matteus har ju berättat om hur Jesus förkunnade om himmelriket. Han har berättat inte minst i kapitel 11 och 12 hur himmelriket utbreder sig. Och frågorna som har uppstått är: varför måste människor vara för eller emot? Eller människor blir emot Jesus också. Den frågan blir ju mer och mer brännande. Det här tycks vara en bekräftelse av det skeendet. Det står här att de rättfärdiga i vers 43 ska lysa som solen. Eller rättare sagt, det står: då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Och det där är ganska tydligt en anspelning på profeten Daniel. Och för att det ska bli tydligt så kanske vi ska slå upp profeten Daniel. I slutet på Gamla testamentet, efter Hesekiel och före de där allra minsta profeterna. I kapitel 12, det sista kapitlet i Daniel, så kan man läsa om ändens tid. Och då talar vi om den yttersta domen. Och i slutet på första versen så står det: på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och så vers 2 då: de många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Så det här är en tydlig bild utav den yttersta domen, utav vad som ska hända i det absolut sista som händer, så att säga. Det är bara det att, och det är så som det framställs nu i Jesu förklaring om liknelsen om ogräset. Där berättas ju då om tidsålderns slut, och då ska de rättfärdiga lysa som solen. Här syftar det på den yttersta dagen. Och det är ju inte fel. Utan det som är min poäng, det är det att den yttersta dagen, den förmedlas ju genom evangeliets förkunnelse. Vi får ju del av den redan här och nu. Och därför påbörjas vår växt. Vi börjar växa till mognad redan här och nu, även om vi inte är färdiga att skördas. Och likaså människor blir emot Jesus Kristus redan här i tiden. Nu ska vi låta det vara. Men det som har påbörjats i och med att evangeliet har brutit igenom på en ort, det kommer en dag att fulländas. Vilket också är en poäng. Det är möjligt att Fornberg har påverkats av, fast det verkar ju rätt oprofessionellt i och för sig. Men han menar att den här liknelsen är tvåtoppig. Det vill säga att han har med en poäng i den andra delen i slutet utav den här bilddelen. När Jesus talar om liknelsen i första stället, och så gör Fornberg en poäng utav det, så att det finns en poäng i det, att han har påverkats utav det som står här senare. Men å andra sidan, det kan vara rätt både och. Jag hoppas ni hänger med mig. Det kan vara rätt att det bara är en poäng, och att det till en början inte fanns någon andra poäng. Men sen när man tränger djupare in i det, så ser man att det finns faktiskt en poäng till. Och så belyses den utav det som ska hända på den yttersta dagen. Så kan det vara när man håller på med liknelser. Och när man kommer till Johannes evangeliet, då är det så här i vart och vartannat kapitel. För då är det som om att flera skikt av förståelse läggs ovanpå varandra och sammanfaller, så att säga, i textmassan. Så det finns både en bokstavlig händelse som är sann och riktig, och samtidigt så är det en allegori som kan läsas, så att säga, på ett bildligt eller andligt sätt. Det kan vara både och. Jag tror att det kan vara så med den här liknelsen. Men som sagt, hos Johannes är det nästan mer eller mindre satt i system. Vi har innan talat om reflektionscitaten. Jaha, men det ska vi, ja, det kan ni glömma, det ska vi återkomma till. Då har vi gjort den liknelsen också. Jag tror att det kan vara ganska bra att ni har de där kompendierna, så ni kan läsa det igen. Just nu det här som jag går igenom nu och framöver, och som ni redan har fått i kompendiet, det kommer jag att arbeta om. För jag märker ju själv när jag läser att det är otydligt på vissa punkter. Och när man talar så får man det, går man ju igenom det, man märker vad som fungerar. Så jag går in och ändrar i efterhand. Men ni ska ju få ett nytt kompendium så småningom. Det ni har nu, det är sånt som vi har framför oss. Däremot de 7 första kapitlen, de är uppdaterade. Ja, det var om detta. Nu har vi en annan liknelse. Som Jeremias, Joakim Jeremias också sorterar in under avdelningen den stora tillförsikten. Och egentligen så är det 2 liknelser här som hänger ihop. Liknelsen om senapskornet och liknelsen om surdegen. Och den första där kan vi väl göra i alla fall. Och den andra ska vi ta lite utförligare. Vi får se hur långt vi hinner. Men alltså liknelsen om senapskornet från vers 31 till och med 31 och 32. Jesus framställde en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Och det är på samma sätt med den här, att här gäller det att komma rätt ifrån början när man ska förstå den där liknelsen. Och då måste man ha klart för sig att den här har dativisk betydelse, den här liknelsen. Det vill säga syfta framåt. Vi ska inte läsa det som man ibland kan höra det läsas. Man kan höra det läsas som så att himmelriket är likt ett senapskorn. Men så står det inte. Utan det står att himmelriket är likt ett senapskorn som växer till det största av alla träd. Så att du kan ju ha, om du har massa senapskorn, så kan man väl tänka sig att det finns många senapskorn som inte blir till stora träd. De kanske inte ens blir sådda i marken. Eller de kvävs när de börjar växa. Himmelriket är inte likt senapskornet. Utan himmelriket är likt ett senapskorn som växer och blir till det största av alla träd. Himmelriket är alltså likt det stora trädet egentligen, skulle vi kunna säga. Och det här med trädet, den bilden är inte heller alldeles okänd. Då får vi, om vi går tillbaka till Daniels bok där vi var. Du har det både hos profeten Hesekiel och hos profeten Daniel. Vi kan ta Hesekiel först då, som kommer precis innan Daniel. Då är det Hesekiel kapitel 17. Vers 22 och 23. Så säger Herren. Jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar skulle jag bryta av en späd kvist och själv plantera den på ett högt och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den, och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar ska bo under den och finna skugga under grenarna. Och så vidare. Ni ser att där ska det växa upp ett stort träd, och alla slags fåglar ska bo i det här trädet och finna skugga under dess grenar. Vi går till kapitel 31. Hesekiel 31. Här talas det också om trädet. Eller låt oss säga om samma träd. Hesekiel 31, vers 6. Alla himlens fåglar byggde sina bon bland grenarna. Alla markens djur födde sina ungar under dess grenar. Och i skuggan av det bodde alla de stora folken. Jag ber er lägga märke särskilt till det sista. I skuggan av det bodde alla de stora folken. Och sen går vi då till Daniel som kommer efter 48 Hesekiel kapitlen. Daniel kapitel 4. Det handlar om Nebukadnessars dröm. Han drömmer om ett avhugget träd och som börjar växa. Och i vers 7 så står det: detta var den syn jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och trädet bar mycket frukt så att det hade föda åt alla. Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin mat ifrån det. Och likaså, vi kan inte läsa hela, men om du går till vers 17. Trädet som du såg, som var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes över hela jorden. Och som hade ett så vackert lövverk och bar så mycket frukt att det hade föda åt alla. Trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen. Det är du själv och konung och så vidare. Det handlar om riket. När vi nu kommer till den här liknelsen i Matteus 13. Så talar Jesus om himmelriket. Och han syftar på att himmelriket, förvisso, i den här världen kan verka så oansenligt som ett senapskorn. Men inte som ett senapskorn vilket som helst. Eller inte så att det stannar vid ett senapskorn. Utan himmelriket kan verka oansenligt som ett senapskorn. Men det är inte så oansenligt. Därför att det växer upp och blir så stort. Så att himlens alla fåglar kan bo i det. Och jordens alla folk kan äta av dess frukt. Det är poängen. Jesus kände naturligtvis till de här bibelställena som vi hade läst. Och här är alltså själva liknelsens poäng. Liknelsen vill alltså säga oss att vi ska inte låta oss duperas, inte låta oss luras utav att förkunnelsen verkar vara så svag eller utan framgång eller så oansenlig. Vi ska istället se fram emot slutresultatet. Vi ska se visionen av himmelriket. Så ni ser hur viktigt det är att så att säga tränga in i liknelsen och försöka se igenom bilddelen eller försöka se poängen med liknelsen så att man verkligen får fram den. Jag tror att det här kanske är svårt för en vanlig bibelläsare i vår tid att upptäcka det som jag nyss gick igenom. Men för de som lyssnade på liknelserna så var det säkert levande bilder. Och plötsligt så förstod folket som frågade sig: varför har Jesu förkunnelse så lite framgång, relativt liten framgång? Jesus säger, han skakar på huvudet: se på resultatet. Vänta så får ni se resultatet. Det är ganska märkligt att så här 2000 år efteråt tänka på det här också. När vi vet att Guds kyrka eller Kristi kyrka är så stor så att det är ju den största livsåskådning eller religionen eller vill säga som finns i världen idag. Det är kanske en fjärdedel av jordens befolkning åtminstone. Kanske mera. Jag har inte några exakta siffror. Jordens alla folk ska få del av himmelriket. Himmelriket kommer att kunna härbärgera alla folkslag. Nästa liknelse, den ska förstås på samma sätt. Alltså liknelsen om surdeget, vi tar bara vers 33 då. Ännu en liknelse framställer han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl. Till dess allt sammans blir syrat. Alltså himmelriket är inte likt en surdeg. Utan himmelriket är likt en surdeg som genomsyrat degen. Himmelriket är likt den färdiga degen. Och det här är egentligen samma fenomen som med senapskornet och det stora trädet. Det kallas Det kallas för att man använder, alltså själva greppet är att man använder sig av kontraster. En kontrastliknelse betyder att du har någonting som är så litet som ett senapskorn, och så ska du jämföra det med det väldiga trädet. Det är kontrasterna. Himmelriket är de kontrasterna. Det finns här i tiden, och det finns, ska fullbordas på den yttersta dagen. Himmelriket är likt en liten surdeg, men det är framförallt likt en surdeg som har genomsyrat en hel deg. Så det himmelriket är likt den färdiga degen som kan ge mat åt alla i huset. Och att det ska räcka till alla i huset, det kan man ju förstå när det står om tre mått här. Satia tria på grekiska, som svarar mot 39 liter. Så det är ju en jättedeg. Det är också typiskt Jesus att använda sig av såna här, jag höll på att säga överdrifter, om vi nu utgår från att det inte var en sån stor deg. Alltså man stryker under och lyfter fram hur stort det egentligen är. En jättedeg. Och då går det ju till som så. Det vet ni som bakar, att frun i huset, hon har alltså tagit fram den här degen. Och sen på kvällen så sätter hon surdegen, lite surdeg. Och så lägger hon en duk över. Sen dagen därefter, på morgonen när hon kommer upp och kommer dit och tar bort duken, då är det alltihopa genomsyrat och då är den färdiga degen på plats. Och då är alltså, det finns ett överraskningsmoment i båda de här liknelserna, inte minst i den här senare liknelsen. Alltså där kontrasten är den ringa begynnelsen och det fulländade resultatet. Det ringa och det färdiga. Och liknelsen svarar inte på frågan hur det här har gått till. Utan det är en del av själva poängen, att man fattar inte hur det har gått till. Utan det bara är så plötsligt, va? Det är det som är överraskningsmomentet. Här hade vi någonting som inte var någonting användbart nästan. Och så plötsligt på morgonen därefter så har man en helt färdig deg. Hur det gick till är ingen som begriper. Men det är som ett Guds verk. Sen hör det väl till saken att österlänningarna på den tiden, jag vet inte om det är så fortfarande, kanske delvis, att de var inte så intresserade av hur det gick till, utan det var mer att det hände. Det var det som var det fascinerande. Och så är det med mycket i Guds rike. Det är mycket som sker i det osynliga som vi inte förstår. Plötsligt så finns det bara där. Och vi ska se efter visionen, vi ska se efter att det plötsligt bara finns där. Och vi ska låta oss överraskas, vi ska glädja oss över det som Gud gör, utan att ställa de där frågorna. Och ni tittar i Markus evangeliet, det är visserligen efteråt, men där finns, det kan du förstå det ännu bättre, i Markus kapitel 4. Där hittar man samma överraskning. Där står det i Markus 4, vers 26. Där Jesus säger: Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt följer på dag, och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax, och så vidare. På grekiska så står det där i vers 28: av sig själv ger jorden gröda. Det heter på grekiska automate. Alltså, det sker automatiskt. Av sig själv växer det. Det skjuter upp i höjden. Bonden vet själv inte hur det går till. Och han bryr sig inte om det heller. Det spelar ingen roll hur det har gått till. Det fascinerande är ju att det har växt upp och är färdigt för skörd. På ett ställe som vi hade det som predikotext för några veckor sedan, i första Korinthierbrevets 15 kapitel. Det kanske var på Alla själars dag förresten, där någon frågar Paulus, ställer frågan: hur går det till när de döda uppstår? Hela det kapitlet handlar om det dödas uppståndelse. Och då börjar Paulus med att säga: vilken oförståndig fråga. Varför undrar ni hur det går till? Det spelar väl ingen roll hur det går till. Det ligger ju i Guds händer. Han svarar inte på frågan. Det går inte att svara på frågan, för vi har inte insyn i det som Gud gör. Däremot så säger han att på samma sätt som det finns jordiska kroppar, så finns det plötsligt fulländade kroppar, himmelska kroppar, då vi är sådana som Jesus är. Hur det går till har ju ingen betydelse. Det stora är ju att det går till och att det plötsligt finns där. Jag tittar på klockan och konstaterar då också, vi kan ta förresten vers 34 och 35 så får vi färdigt det avsnittet innan jag ska krångla till det lite för er innan vi går hem. Allt detta i vers 34 talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Det är det nionde utav de där 12 reflektionscitaten som jag har berättat om tidigare. Alltså ett citat från Gamla testamentet som här plötsligt ger en tolkning som man normalt sett inte hade väntat sig. Men det som står där i Saltaren 78 är det hämtat ifrån. Saltaren 78 vers 2. Det är nu inlagt här och betyder, syftar alltså på Jesus och hans förkunnelse i liknelser. Det kommer igen det där citatet lite längre fram i texten, så vi ska komma tillbaka till det. Okej, då har vi klarat ut det här med surdegen. Nu ska jag komplicera det här för er. Jag gör det lite motvilligt kanske, för jag vill ju inte krångla till det. Men det är faktiskt så att det går att tolka den här liknelsen på ett helt annat sätt. Eller rättare sagt, det är den tolkningen som är på ett helt annat sätt. Den är ytterst ovanlig. Jag vet inte om jag har stött på den någon annanstans än hos denne professor Hugo Odeberg. Och Hugo Odeberg, han var alltså en grym specialist på Gamla testamentet. Och talade både hebreiska och arameiska och alla varianter som fanns på den tiden. För talade han flytande, han var ett geni alltså. Och han kände till mera om de här berättelserna eller så, vad rabbinerna själva gjorde. Han är helt lysande alltså. Han har en helt annan utläggning på de här verserna. Om den är rätt eller inte, det vågar jag inte säga. Men där, han säger så här att surdegen, den står alltid i hela Bibeln på alla andra ställen för något ont. Och därför kan han inte smälta att det här då plötsligt skulle stå för något gott. Alltså att himmelriket skulle vara en surdeg som genomsyrar hela degen och så blir det så bra, va? Och då finns det bibelställen till exempel i Andra Mosebok kapitel 12, vers 15 och 19. Där det talas om att de på påsknatten, alltså när de skulle ut i Egypten, så skulle de rensa bort all surdeg. Och rensa ut det så att man skulle bara ha det här osyrade brödet. Och det följer ju med i Gamla testamentets skrifter och den judiska traditionen. Det synsättet, man ska rensa bort all surdeg. Det räknades som någonting som, alltså, någonting som hade jäst eller möglat närmast, va? Något orent som förstörde det rena och skulle rensas ut. Så används ordet surdeg i Gamla testamentet. Och det följer med också in i Nya testamentet. Om du tittar i första Korintherbrevets femte kapitel, där Paulus talar om de första kristnas påsk, så talar han då om här är det några som har syndat. Och deras försyndelser, hemska saker som vi kan hoppa över. Och så kommer vi till vers 6. Där säger han, vet ni inte, han menar att det ska rensas bort de här försyndelserna. Den här mannen som har begått den här incesten eller vad det var för något, han ska lämnas över till köttets fördärv, står det. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen. För att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat, och så vidare. Ja, åttonde versen också. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Så då säger Hugo Odeberg som så, att eftersom det surdegen står för någonting ont överallt annars, så ska det förstås som någonting ont här också. Och hans förståelse av den här liknelsen, det blir då att kyrkan eller degen är kyrkan, är Guds församling i världen. Men så länge Guds rike är i den här världen, så hotas det att genomsyras av det onda. Hängde ni med? Det är hans utläggning. Jag har inte sett det någon annanstans, men vill ändå redogöra för det, för att han är en av dem som jag ser upp till. Och då skulle det alltså vara ett varningsord här då för kyrkan, som är förvaltare av himmelrikets hemligheter i den här världen. Ni kan förresten titta i Matteus evangeliet kapitel 16. Där säger Jesus i vers 6 till sina lärjungar: akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Och i vers 12 står det vidare: då förstod de att Jesus hade inte talat om att de skulle akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. Fariseernas och saddukeernas lära, lagiskheten, är som en surdeg som vill tränga in i evangeliet och förstöra evangeliet. Så det är ett varningsord ifrån Jesus. För att då komplicera ytterligare, ska ni få en tredje tolkning. Och den här tredje tolkningen, den ligger, kan man säga, mitt emellan. Och den är också beaktansvärd. Michael Green, som också har skrivit en kommentar, han menar att surdegen förvisso står för något ont, men att Jesus använder den här surdegen som något positivt. Alltså enligt den första tolkningen, himmelriket är som en surdeg som genomsyrar hela degen, och det är alltså något positivt. Men, säger han, i fariseernas, de skriftlärdas ögon, så var det någonting ont. Så han har alltså, kan man säga, tolkat det så att det ligger mitt emellan. Surdegen är någonting ont, men inte i våra ögon. I våra ögon är det någonting härligt, men i de obotfärdigas ögon så var det någonting ont. Och då undrar ni väl förstås vad jag anser om det här, men jag tror att själva pedagogiken, den ordning som jag har gått igenom det, så kanske ni har fått kläm på det. Jag tror att Michael Green träffar ganska rätt där. Alltså att det är, enligt den första tolkningen, det är någonting positivt, men i de skriftlärdas och de obotfärdigas ögon så är det någonting ont.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Del 37 var det du hörde i Matteus evangeliet. Det här kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var Värnamo församlings närradioprogrammet sändes, så det hette då Bibeltimmar. Härefter kommer kommande sändning från Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst. Ha en riktigt välsignad jul.